Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ska jag ha den här jättenära?
Ja, men alltså du kan igen.
Kan man sitta så här?
Ja, det kan du absolut gärna. Du, sitt som du är. Då kan du ta den lite så att du, för tänk att du ska ha den. Ja. Det optimala är om den, du kan ju sänka den lite så att jag ser dig. Ja, men typ om det optimala är om du tänker att den, att micken ligger på linje mellan dig och mig.
Så.
Så att du tittar åt det håll där micken sitter. Ja. Ja, det där tror jag blir bra.
Under samma vecka som Ultra Trail de Mont Blanc arrangeras så kör man ungefär 5 andra lopp i samma område omkring Chamonix. Ett av dem har ett långt och krångligt namn som jag under den här intervjun faktiskt försöker att uttala, men det förkortas TDS. I år så vann Mimmi Kotka det loppet. Och när hon passerat mållinjen hade hon inte bara förbättrat banrekordet med 46 minuter. Det skulle även ta nästan 2,5 timmar innan tvåan kom in. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 156 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy.
Jag heter Hanna Radoncic och är marknadschef på Nordic Green Energy som är Sveriges mest erfarna gröna elbolag. På Nordic Green Energy har vi endast el från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Och ett av de initiativ Sverige gör för att nå detta mål är att ge investeringsstöd för installationer av solceller och solcellsbatterier till privatpersoner och företag. Solel är ett av de energislag som är mest vänliga mot vår miljö. Genom att installera solcellspaneler på ditt tak så kan du producera din helt egna el från solen. Väljer du dessutom till solcellsbatterier till dina paneler så kan du själv bestämma när du vill använda, spara eller sälja din solel. Förra året ökade installationen av solceller med 60% jämfört med år 2015. I år höjdes stödet för solcellsinstallationer ytterligare så att allt fler får möjlighet att skaffa solceller och bli en del av arbetet mot en grönare framtid. Läs mer på nordicgreen.se.
Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook.
Det är jättekul att vara här.
Ja, men kul att ha det här. Kul att springa på dig av en slump igår när du var ute med Peace on Earth, Johnny.
Ja, vi skulle sprungit upp och ner för Hammarbybacken.
Ja.
Men jag hade glömt mina... Jag hade tagit 2 högerskor på trailskorna.
Nej.
För att slida runt. Det är jättegiggigt där. Så skulle hans...
Med 2 högerskor.
Ellen skulle fota, hon hade typ jeans och vanliga sneakers på sig. Hon hade bäst grepp liksom. Nej, vi ska nog jogga på flacken.
Så det var ju där. Men ni fick en bild i backen, såg jag.
Ja,
det var ju det. Fake it till you make it.
Ja, det var det.
Kör ett stenhårt backpass. Men du körde nyss Kullamannen.
Ja,
vann såklart då.
Ja, dubbeldöden.
Dubbeldöden. Vad med... Berätta om Kullamannen, eller dina upplevelser av Kullamannen åtminstone.
Ja, men jag gillar Kullamannen mycket. Jag vet inte, har du varit ute på Kullabergssprunget?
Aldrig.
Det är väldigt, väldigt olikt resten av Skåne.
Ja.
Det är liksom, jag skulle säga att ja, det är ju bokskog och sådär. Men det är liksom blött och geggigt och tekniskt. Det är mer likt fjällen än vad det är likt resten av Skåne. Och sen...
Går du på mycket typ så här obanat och egna spår, ja, eller är det befintliga typ vandringsleder?
Det är både och. Mm. Och sen är ju liksom i november där ute så är det ju ganska så...
Oskärmigt.
Oskärmigt. Men jag tror det är lite det som är grejen, för de hade loppet tidigare på våren. Men det är ju naturskyddsområde, så de hade problem med tillstånd från länsstyrelsen och sådär. Okay. Så då på grund av fågelbeståndet och lokalbefolkningen tror jag kanske också. Eller, ja. Så,
nu är det ingen där.
Nej, det är ingen som bryr sig vad som händer i november. Nej, men då flyttar de det till hösten, och jag tror att det passar deras stil ganska bra. De är lite så här, de som organiserar det är ju väldigt så.
Ja.
Det ska vara rough.
Ja, men jag gillar det. Oerhört, det ligger verkligen på. Jag vet ju att det är någonting sånt som man en dag måste pricka av.
Ja.
Och sen så kanske man inte väljer den tuffaste. Men de har väl ganska många olika varianter.
Ja, de har en som är, jag tror de har en som är 12. Och sen har de döden.
Ja.
Dubbeldöden. Och så nu i år smäller de till med en 100-miler.
Ja, precis. Och så inramningen med Kullamannen, den mystiska ryttaren som startade. Det är snyggt gjort liksom.
Ja, och sen är det ganska mysigt, för det är liksom ett tält. I år hade de till och med värme i tältet, för förra året var det snöblandat regn.
Shit.
Ja. Så det var ju ett lyft. Mm. Nej, men det var jag gillar jättemycket.
Mm.
Jag känner de som organiserar lite så.
Du har kört flera gånger?
Ja, jag var där förra året och bara heja på, men jag körde det 2014 när det gick på våren. Och då hade de, jag tror det var en 50 eller 60 kilometers slinga. Mm. Så då sprang jag det.
Mm.
Men annars, jag kommer nog igen.
Men vad för dig till Sverige och Stockholm nu då? Det är lite allmänt...
Ja, allmänt klumpa ihop en massa Stockholmsärenden. Mm. Så tänkte jag att jag ska passa på att göra allt på några dagar.
Men för du är inte... Hemma är inte Stockholm och inte ens Sverige nu?
Jo, jag är hemma i Sverige. Vi bor i Göteborg. Men jag har bott nere i Chamonix över sommaren. Men tanken är ju nu att vi ska åka tillbaka ner dit efter jul igen och då stanna längre.
Mm.
Så.
Den är bara liksom andrahandshyrt någonting så?
Ja, vi har en lägenhet som vi ska väl göra oss av med och sådär.
Mm. Men hur ser en vanlig dag ut i ditt Chamonix-liv då?
Det kommer ju bli annorlunda. Nu i sommar har jag ju mest bara tränat. Men tidigare när vi har varit en vända i Italien också. Och då jobbade jag lite på distans och sådär.
Mm.
Men en vanlig dag... Det finns ju inte så mycket vanliga dagar när man är där en sommar. Så det har varit himla mycket så här träning, speciella förberedelser för tävlingar och sådär. Så alla dagar blir ju fantastiska och inte ett dugg vanliga. Ja, men sprungit, ätit, sovit, hängt med hunden, gjort lite nytta grejer. Så, ja.
Det goda livet.
Ja.
Men var kommer du ifrån?
Från början, jag är född i Västerås.
Sen det är ju jag med.
Är du?
Ja, första 69 i personnumret, i de fyra sista.
Det har jag med.
Ja. Jaha, coolt.
Så de första åren bodde jag på Bäckby.
Ja, jag är bara född där.
Ja. Ja, nej, men sen flyttade vi när jag var 5 eller 6 år.
Okej. Okay.
Till en gård utanför Köping som ligger i närheten.
Mm.
En mindre stad som ligger 3 mil bort.
Mm.
Så där är jag uppvuxen.
Mm. Vad var det för typ av uppväxt? Det var en gård, sa du?
Ja, fast det var en släktgård, men det var... Mina föräldrar har inte haft något lantbruk, utan de har jobbat på kontor. Men vi hade liksom huset. Ja, det var en... Det var en bra uppväxt.
Men är det lite så här hippie light? Växa upp på en gård? Så.
Jag tror att de skulle nog inte erkänna det, mina föräldrar. Men jag tror i själen är de lite hippie, fast det syns inte på utsidan. Men jättemycket så där egenodling och mycket liksom. Det är ju fantastiskt
att växa upp på landet. Välfyllda frisboxar.
Ja, precis. Det är fantastiskt att växa upp på landet.
Mm.
Så vi var ute och härjade hela tiden. Och sen... Sen var jag med i scouten också. Och det var
från tidig ålder. Ja. Ja, det är ju per definition, höll jag på att säga.
Ja.
Det är ju mest så, ungdoms...
Det är väl de grejerna som liksom var viktigast för mig när jag växte upp.
Men vad var det med scouterna? Vad hittade du, eller vad var det du gillade med det?
Alltså jag vet inte, för min mamma hade varit scout när hon var liten, och så tyckte hon att min bror skulle börja det. Så då tog hon med honom en gång, och så sa hon, ja, men du kan också följa med. Och jag hade liksom ingen uppfattning. Och så var det bara en sån här prova pågång. Och det var, jag vet inte, det var bara min grej.
Rökdoften.
Ja.
Det gillade du.
Rökdoften, vandra, åka skidor, ja. Pimbröd, allt.
Men fick du det här friluftslivet liksom? Det låter onekligen som att du fick det ifrån barnsben.
Ja, det tror jag. Fast
skidor på vintern.
Ja. Ja, absolut. Men både liksom kanske att man har varit ute och plockat allt, ute och plockat svamp och allting sånt. Det har inte bara varit liksom det här sportiga, utan också bara vara liksom ute. Ja, absolut. Det har hängt med från början.
Vad hade du, har du några sådana tidiga minnen från vad du ville bli när du blev stor?
Alltså jag vet att man skrev ju en sån där bok en gång. Och då skrev jag att jag ville bli äventyrare, regissör eller forskare. Jag höll nästan på att bli forskare ett tag. Men det var tur att jag drog i nödbromsen där, för det hade inte blivit bra. Och nu är man ju, jag vet inte, det kanske mest liknar den första äventyrare.
Det är ju in the eyes of the beholder, men jag tror att många skulle definitivt säga att du är äventyrare. Ja, men vad häftigt. Men varför tror du att du ville bli äventyrare? Fantiserade du om sånt?
Och så älskade jag de här Indiana Jones-filmerna. Kommer du ihåg dem?
Gud, jag
besatt av de filmerna.
Ja,
helt besatt.
Men det är ju verkligen, jag tror att lite grann, för vi är lite nästan i samma ålder. Ja. Det är nog, det definierade väldigt mycket av en. Alltså. Ja. Det var ju... Ja, men det är så här fina, härliga minnen man har. För det var ju verkligen så här familjeunderhållning på något sätt.
Alltså, du vet, när man är liten kan man ju titta på filmer 100 gånger och titta på dem där, så var de lite läskiga. Så.
Exakt, precis på gränsen.
Precis på gränsen när de äter någon aphjärna.
Ja, eller så här stoppar in sin hand och tar ut ett hjärta.
Ja, det var jätteläskigt. Tvåan. Det var jätteläskigt. Då vågar man inte riktigt kolla på, men resten var liksom, det var
toppen. Jag hade ju under en lång period, och det, nu har jag tyvärr glömt bort det, men jag kan ju liksom så här, du vet, om man gör någonting som är lite så här spännande, då kan vi ju bara så här nynna och ha Indiana Jones-låten i bakhuvudet, och kommer allting kännas mycket bättre.
Så det, jag tror att det var nog därifrån äventyraridén kom, från just de filmerna. Men annars så vet jag inte, de andra kan jag inte riktigt svara på. Det är nog för att någon vuxen har sagt att det ska man bli eller något sånt där.
Men sport och träning då?
Ja, så jag har ju innan det här nu då, löperiet, så har jag ju aldrig varit organiserad i någon idrott.
Alltså när du var liten? Liksom.
Nej, utan jag höll på med mitt friluftsande. Det som jag har tänkt på efteråt är egentligen hur stor skillnad det gör. För att vi bodde, jag säger 3 kilometer till skolan eller något sånt där. Och jag kommer ihåg att man var ute och härjade och rörde på sig precis hela tiden ändå. Man cyklade överallt och man liksom var aktiv. Så jag vet liksom inte. Men just det här organiserade idrott har jag aldrig hållit på. Men jag provade basket.
Mm.
Men det var inte riktigt min grej.
Nej.
Men nej, ingenting. Men
det känns ju som att man blir, i den optimala och ideala uppväxten, så blir man ju på något sätt alltränad ändå, liksom, bara genom att vara och vistas ute i skogen. Liksom.
Ja, och sen när man växer upp också, så är man ju, när man är mindre, så här, du vet, det var ju inte så att man tog det lite lugnt och cyklade till skolan, utan man maxade det hela tiden. Och så hem, och så till någon kompis, och så iväg, och så där. Så jag har nog alltid varit aktiv. Och sen, som sagt, jag har alltid hållit på med aktiva grejer, men aldrig i aldrig för tävling. Liksom åkt snowboard, gått på tur, åkt skidor, cyklat, paddlat, sådana grejer. Men det har ju alltid varit för upplevelsen.
Mm. Så. Men då var det ändå, eller jag antar att om man ska titta på lite så här trender och tendenser nu idag och de senaste åren. Så nu är ju det, nu i och för sig, nu talar ju vi inifrån en bubbla här. Mm. men det känns ju ändå som det här du säger, så här med topptur och cykling och paddling. Det är ju väldigt mycket mer i ropet nu än vad det var när vi växte upp.
Ja.
Så då var det väl ändå hyfsat tidig, eller?
Ja, eller jag vet inte. Ja, fast du... Det var ju ens värde då också.
Mm.
Alltså jag, så länge jag kan komma ihåg har jag alltid varit liksom, ja, haft det som min stora kärlek. Jag kommer ihåg att önska mig julklapp, såna här friluftsgrejer, och jag har alltid fått liksom sånt när jag har konfirmerat mig och växt liksom på julafton och sådär. Så jag har alltid varit en nörd på det. Men det var ju nördigt. Det skulle jag väl inte säga. Om det nu har blivit mer trendigt idag kanske, så då var det nog lite smånördigt. Det var friluftsmupp, eller
hur? Jo, det var det. Men för jag har ju läst någon intervju med dig tidigare. Och du har ju bland annat hållit på så här yoga och fridykning också.
Mm.
Och så skidor och vandring och ett väldigt allmänt brett friluftsliv. Vad tror du att, om du ser tillbaka nu på de här åren innan du började med exempelvis löpningen som du håller på med idag, kan du liksom plocka ut vissa så här typ byggstenar och element i allt det här som du tror har gett dig extra mycket?
Absolut. Alltså jag tror definitivt vandring. Och det gör jag fortfarande jättemycket, för det är på något sätt, ja, det är bland det bästa jag vet. Och sen fridykningen som jag höll på med, gick gymnasiet på västkusten. Och alla i min klass nästan var fridykare.
Allvarligt?
Ja, det var jättekul. Det var så här marinbiologiskt
ute på
i Lysekil.
Aha, okay. Mm.
Så vi hade till och med, vi höll på att snorkla så mycket så vi fick snorkelförbud på håltimmar och sådär. Det var liksom ingen ordning på det hela. Så det, var, det, är liksom inte, det är bara där
det
som
det kan
vara
långt ifrån så. Här, det är så här rökrutor och sånt. Det är inte det som är problemet, utan det är så här, eleverna ute och snorklar på. Fan vad roligt.
Så då höll jag på och fri, och jag tyckte det var så häftigt med fridykning. Och så där. Men tyvärr så har jag, dels har jag en jättetrång örongång på vänster sida, så jag är jättedålig, jag kan inte dyka djupt.
För att det är svårt att trycka ut igen.
Ja, det gör ont. Och sen så är ju fridykningen ju skitfarligt.
Beroende på vem man frågar.
Ja, ja, men det är ju en farlig sport.
Ja.
Och det, jag tror att jag var lite för feg för att hålla på med det. Hur mycket en liksom... Mm. uppskatta skönheten i sporten, ja. så var jag lite för feg.
Då var det skönt att ha örat som ett litet alibi.
Ja,
alltså jag vill ju gå ner, va, men jag kan inte det.
Nej, men sen också, sen flyttade jag norrut, så nu har jag inte bott vid kusten någon mer.
Nej, för jag tänkte så, saknar du
folk,
inte?
Har inte hängt med folk som håller, nej, på, så jag har aldrig tagit upp det igen.
Men är inte det liksom, för det är ju någonting man kan märka, för jag är inte heller uppvuxen vid kust liksom, men man vet ju folk som är det, som har bott nära havet. För dem blir det ju väldigt mycket som fjällen då, för många andra. Ja. Så att det blir en sån stark koppling. Men det är ingenting som du saknar. Du kanske aldrig hann bonda så mycket. Vid.
Nej, och sen så får man välja lite. Om man inte bor i Norge så får man ju välja berg eller hav.
Ja, lite så.
Då har jag valt bergen.
Ja.
Men med fridykningen så var det ju... Och det här är ju länge sedan. Det är ju nästan... Ja, 20 år sedan, då höll ju folk som var duktiga på det, höll ju på mycket med yoga och andningstekniker och så. Så jag var ju lite så här, jag var intresserad av spirituella grejer och så också. Så jag halkade in lite på det redan då, som 16-17-åring. Sen har inte jag varit konsekvent i min yogapraktik över åren, utan det har kommit och gått, men det har alltid funnits där. Det tror jag också är en sån grej som jag har nytta av.
Hur många gånger har du sett det stora blå?
Det är också jättemånga.
Jämfört med Indiana Jones.
Det är lika många gånger. Det är också en fantastisk film. Ja.
Då kan man liksom kanske se fridykningen som för dig blev en väg väldigt mycket in i yogan då.
Ja.
Och det, om vi ska tänka på vad min fråga, det här med vilka element som... nu har på något sätt pusslat ihop dig till den superlöpare du är idag. Nej, men just det, just andning, eller andning och yoga och så.
Yoga,
kroppskännedom. Och.
Yoga, vandring och liksom lust efter äventyr och van att vara utomhus. Var ute i naturen. Du, för det är ju ganska kärvt när man springer såna typer av lopp.
Nej.
Är man liksom inte van med naturens förutsättningar så kommer man bli chockad.
Men den här, för nu tänker jag på grejer. För du både sagt genom loppet av väldigt kort tid så har du sagt, båda sagt att du är rädd. Ja. Eller att du kan vara lite rädd och lite feg och så.
Ja.
Men samtidigt det här med naturens krafter och liksom kunna. Men vad är balansen däremellan? För att skulle du säga att du är vad är du rädd för?
Ja, nej men alltså,
och det här med att utmana sig själv liksom.
För jag tror att det är därför som jag fastnat så mycket för ultratrail. För jag har alltid sökt och testat olika utomhussport liksom, ja, inte sporter kanske, inte aktiviteter då, om vi säger så. Men många av dem är alldeles för adrenalinstinna för mig. För jag är inte någon adrenalinjunkie. Jag är mer en...
Alltså, mysjunkie?
Ja, jag gillar liksom längdskidor, gå på tur länge, springa långt. Alltså, mer än vad jag gillar att åka superbrant utför och sådär. Så jag är lite feg. Jag gillar inte när det går jättefort och är jättefarligt dessutom. Men det får gärna vara jättejobbigt. Det är olika saker.
Ja.
Så.
Men har du någonting, har du några exempel på saker du har på något sätt överkommit som du har bemästrat någonting?
Inom det?
Mm.
Nej, jag vet inte.
Det är väl, samtidigt så är det är någonting som du har hållit på med väldigt länge, så att det blir en väldigt gradvis övergång. Så om du skulle se tillbaks på... Eller till exempel när du var kanske 16, 17, 18 och då skulle se vad du har gjort nu, då skulle du kanske imponeras av dig själv, antar jag.
Ja, men det är ju rent att man är en idrottare, för det har ju inte jag, det hade jag ju, det är ju ungefär det sista som jag hade kunnat gissa att det skulle bli när jag var 16, 17 år.
Mm.
Just det här med att tävla och vara liksom ha superbra flås och och vara en elitidrottare.
Men det känns som du är en sån person, har inte du alltid haft väldigt, säkerligen väldigt mycket tack vare din barndom och uppväxt, att du liksom, du har alltid en, jag kan gissa att du alltid har haft en väldigt bra grundträning. Du har alltid varit bra på uthållighet.
Jo, men det tror jag, för att jag, och kanske inte att det alltid har synts. För när jag var 19 så jobbade jag på, du vet säkert, Sylarnas fjällstation. Ja, så jobbade jag på fjällstationen där. Och då vet man att man var minst ingen. Så skulle jag vara med två grabbar där som skulle ut och göra syltraversen. Det var vi tre som var lediga. Det var bland annat han som var chef där då. Och så, de två skulle iväg och det var liksom ganska sent. Och så frågade jag, kan inte jag få följa med? Nej, alltså det kommer gå fort, Mimmi. Vi ska köra på. Men okej, du får följa med. Och så gjorde vi det där. Det slutade ju med att det inte alls var jag som var sist. Så jag har nog, så jag har alltid liksom haft hyfsat bra.
Men är du modigare i bergen vid havet då för syltraversen? Nu har inte jag gjort syltraversen då.
Nej, men det är ingenting, det är bara lite fir.
Ja, okej.
Okay. Ja, det är ingenting.
Nej. Men känner du dig mer modig i bergen då?
Ja, antagligen. Ja. Ja. Och jag har absolut ingen höjdskräck eller något sånt där. Nej, på det sättet är jag nog våghalsig. Så jag gillar ju såna här supertekniska... Jag älskar ju scrambling och sånt där. Så på det sättet är jag... nej, jag ska inte säga att jag är feg. Det är bara om det går väldigt, väldigt fort. Så jag tycker att det kan vara obehagligt.
Du är en sån som bara...
Jag är en riktig kärring ner på mountainbike nerför till exempel.
Hela tiden på bromsen.
Ja, riktigt som broms. Ligger på bromsen.
Men hur kom du in på löpningen?
Så jag bestämde mig, jag bodde här i Stockholm och jag bestämde mig för att jag skulle springa Lidingöloppet. Eller bodde jag i Stockholm? Nej. I Skåne. Jag blandade ihop åren. Ja, jag bestämde mig i alla fall för att jag skulle springa Lidingöloppet. Och så började jag träna för det. Och sen så, då sprang jag liksom i skogen i träningen för det och blev, ja, helt
biten.
Helt biten. Helt, alltså totalt förälskad i traillöpning. Och sen dess, och det var verkligen det här, nu har vi pratat om alla andra saker jag har gjort sådär, men det var min grej. Och det var verkligen bara, okej, det här är min passion. Mm. Det här är min grej. Så jag blev jätteentusiastisk traillöpare efter det.
Fram tills dess hade du egentligen inte riktigt löptränat
på. Nej, inte alls. Utan jag gjorde Lidingöloppet för att det är ett känt lopp. Och som en sån här, jag skulle fylla 30 och man liksom vill... Ja, men man gör ju såna grejer som klassiker. Alltså jag hade tänkt att jag skulle göra det och sen så skulle jag göra klassikern. Mm. Något år senare som en sån milstolpe. Mm. Men så blev det att det tog, löpningen tog liksom överallt. Mm. Så.
Vilket år var det här?
2010.
Vad såg, hur såg, vad kan man säga, trailvärlden ut då?
Ja, men den var ju på gång.
Fanns Salomon Trail Tour då?
Ja, det gjorde den. Och så var det ganska många såna skojiga bloggare man kunde inspireras av. Som Miranda bloggade.
Hon fanns då? Mm.
Ja. Mm. Bonjour Trail. Jag vet inte om han håller på fortfarande.
Det känner jag igen.
Ja. Men det fanns ett litet community även om det inte var så stort. Och det var, ja, Trail Touren fanns ju och sådär. Men jag var inte... Det blev liksom nästa, det andra loppet jag sprang var Lidingö Ultra på våren 2011.
Och där kom du ganska bra, du kom typ 2-3.
Ja, ja, det var jättekonstigt. Mm. Men det var ju för att det var ju typ de enda lopp, alltså jag hade ingen koll. Lidingö var typ det enda lopp jag kände till då. Så då var det bara ett annat Lidingö-lopp och så, ja, det låter ju kul. Det kan inte vara så svårt, det 50 istället för 30. Till. Ja, men det var så det kändes. Så bara, ja. Så. Men sen så blev det... Sen började man ju ha koll på de här trail-loppen och sådär.
Hur var det liksom... Vad hände med dig när du märkte att... Ja, men det här är jag ganska bra på. När du märkte att du... Och hur, liksom, hur såg den processen, tankeprocessen ut?
Det blev liksom som ett glapp för att... Jag började träna mycket 2010, eller mycket, men nej, om man ser det från där man är nu så var det inte mycket. Men att gå från liksom att vara totalt ingenting till att bli väldigt biten så började jag ju springa mycket. 2010-2011, men sen så började jag, och så jag fortsatte att springa, men vi hade jättemycket att göra i livet och så det blev liksom inte så mycket mer.
Det var inte så att du satte upp mål?
Nej, utan jag bara sprang för att jag tyckte att det var roligt. Mm. Det blev liksom inget... Nej, det blev inget mer av det på några år. Och vi har, som sagt, i den åldern började liksom vuxenlivet och äta upp en om man inte är försiktig. Så det 2012-2013 hade jag en massa annat att göra. Mm. Men sen så... julen 2013 så hade vi, ja, vi höll på att renovera ett hus och det var liksom, det var för mycket.
Mm.
Så då bestämde vi oss, jag och min man som familj, att vi ska ändra våra liv. Där vi bestämmer själva, det här är inte på väg åt rätt håll. Så vi bestämde att vi skulle göra oss av med grejer vi inte ville ha, inte behöver. Inte skaffa så mycket nya grejer vi inte vill ha eller vi inte behöver. Och sen så skulle vi istället ge våra passioner större utrymme i livet. Så vi gjorde liksom en pakt. Och då fick man välja sin passion. Och då kom det här. Ja, men shit, alltså löpningen. För det första är det mitt stora intresse. Och sen, tänk om jag hade kunnat blivit bra.
Jag tänkte så.
Tänk om jag hade kunnat blivit bra.
Mm.
Så då bestämde jag mig för att börja träna på ett annat sätt och liksom satsa mer.
Mm.
Så då gjorde jag det.
Men det här med att lämna vuxenlivet, eller inte lämna vuxenlivet utan på något sätt skala ner.
Ja.
Kan du berätta lite mer om det? Vad valde ni bort? Liksom? Vad var det som var...
Ja, men det handlar ju mer om att... för det första så gjorde vi det inte över en natt. Nu har det gått några år och nu är vi väl där vi kanske hade tänkt att vi skulle vilja vara. Men det som vi, alltså det vi bestämde oss för att göra är liksom att prioritera. Sätta topp tre vad det är som är viktigt för en i livet. För man kan inte få allt. Man kan liksom inte både bo på en vacker plats och ha storstadsliv. Man kan inte ha mycket fritid och liksom samtidigt ha jättemycket jobb och sådär. Utan man måste välja. Och vi valde att ha ett mycket enklare liv. Men en konkret grej är ju att sälja huset och flytta till en liten tvåa. För att kunna bo på en plats där man vill bo. Liksom.
Vad var det för aktiviteter som ni gav mer utrymme då? Löpning blev en sak.
Löpning är en sak. Och sen, min man tycker mycket om att fotografera och sådär. Så han har fördjupat sig mer i det. Och bara leva enklare också. Det är en stor befrielse.
Jobba mindre och leva mer.
Ja, precis. Jobba för att leva istället för att leva för att jobba. Liksom. Det är ju en klyscha, men det är...
Ja, men jag tänkte säga någonting i stil med att det är lätt att säga, svårt att göra för många.
Ja.
Men,
det som hände till exempel då, vi totalrenoverade ju ett hus och sen så sålde vi det för att... Och så flyttade vi till Alperna ett år. Jag kommer ihåg, vi hade en stor sån fest innan vi åkte från Sverige. Det var jättemycket folk där i vår ålder. Så. Och alla sa så här, vad lyxigt. Vad lyxigt att ni ska göra det här. Och vilken tur ni har. Och så. Men samtidigt så vi har ju inte alls tur. Det handlar ju bara om att göra det. För i princip alla på det kalaset hade ju kunnat gjort exakt samma sak. Ja, om de hade velat.
Det är inte som att skrapa någon lott någonting. Nej. Utan det är bara på en mindset.
Ja, precis. Men det är klart, det är ju liksom stora grejer. Och sen har ju inte vi några barn. Och det gör ju också, man blir mer...
Mobil.
Ja, man blir mer mobil. Mm. Även om jag tror att man kan vara mobil med unga med.
Jag tänkte precis säga någonting om det också. Att det är nog väldigt, också väldigt mycket av mindset. Fast det är klart att man kanske har något annat... Något slags ansvars- och säkerhet, alltså någon slags trygghet och ekonomisk stabilitet som kanske blir lite annorlunda då, kanske lite beroende på var man befinner sig. Men i mångt och mycket är det också bara ett mindset.
Ni får ju passa på nu till exempel, men nu är det ju innan skolålder och sånt, ja, det kan man ju bara slänga med en unge.
Exakt, ja men precis. Nu, han är inte så bra på att protestera än. Han är bra på att protestera, men han är lätt att göra med ändå. Man bara lyfter upp honom.
Ja.
Och gör någon fånig min så då blir han glad igen.
Ja.
Men kan du känna att du har liksom så här försakat någonting? Eller känner ni, har ni bara...
Nej, inte någonting.
Never turn the back.
Nej, och det enda jag kan sakna är när man inte bor i Sverige så saknar jag mina och min mans syskonbarn.
Just det.
Men de gillar ju att komma och hälsa på.
Mm.
Men annars...
Trängseln i tunnelbanan saknar också.
Nej.
Rusningstrafik.
Nej, men det... Det... Nej, verkligen inte.
Men hur ser det ut med så här, yrke och utbildning ut? Och hur har den processen gått? För du är dietist eller nutritionist?
Nej, jag är inte dietist. Jag är nutritionist.
Just nutritionist.
Det är egentligen en helt annan typ av utbildning. Så jag är biokemist i grunden.
Just det.
Och sen har jag en magister i molekylär nutrition.
Ja.
Och skillnaden är ju att det är ju en utbildning som kanske mer liknar biomediciner. Alltså man,
ja, och så tänkte jag så här, en skillnad är väl, och nu kommer jag kanske skapa mig fiender, men så här, en dietist, det kunde bli på en typ månadskurs.
Man kan inte bli legitimerad dietist på en månadskurs. Du kan bli kostrådgivare.
Ah, så är det kanske.
Ja, det är liksom en totalt odefinierad titel. Men dietist är en yrkesskyddad titel.
Okay.
Som läkare eller sjuksköterska. Du måste vara legitimerad.
Eller podcastare.
Du måste vara legitimerad. Men de lär sig ju väldigt mycket om hur man ska ge kostråd till folk.
Jag fattar.
Ja. Mm. Medans en nutritionist eller molekylär nutrition. Alltså det är ju teori liksom mer hur näringsämnen fungerar i kroppen.
Mm.
Och har egentligen inte någonting att göra med att ge kostråd. Jag skulle inte känna mig själv trygg i att göra det. Däremot så kan jag ju sitta och vara super liksom nörda ner mig i små detaljer kring kost och så. Det är det jag har gjort som jobb.
Det där kommer vi att återvända till, så du vet. Så att uppföljningsfrågorna kommer om ett tag. För det är väldigt intressant, tycker jag. Men den här om den här trailvärlden då, för nu har vi lämnat lite grann det här spåret att ni har att ni bestämde er för att satsa på det ni satsar
förenkla. På förenkla, det är det vi bestämde oss för att göra.
Hade du ögonen på några inom trailvärlden liksom? För att jag är lite intresserad av just den här, du har ändå varit, alltså skillnaden på hur trailvärlden ser ut nu mot hur den såg ut när du kom
när jag kom in, alltså självklart har ju, alltså när det gäller hur jag lever mitt liv så har ju inte jag, det har jag inte inspirerats av någon annan, men när det gäller vilka som var stora trailstjärnor som jag har sett upp till väldigt mycket, så det är självklart Emily.
Men för jag tänker att hon var, hur mycket före dig var hon rent tidsmässigt? För ni lär väl, det känns väl som ni måste ha sprungit på varandra
tidigt. Jag sprungit samma tävlingar som hände på trailtouren så där 2012 eller något sånt där.
Ja, hon jobbade på Storulvån och sådär. Ja, och hon jobbat i Jämtland.
Ja, inte den vägen, men hon, det var precis då när hon liksom försvann ut i Europa.
Ja.
Så, men hon har ju alltså gjort så himla mycket för den här sporten i att vara en ambassadör.
Mm.
Men sen också, då var det också Anna Frost som var en tjej som jag såg upp mycket till. Mm. Och Nuria Pikas gjorde helt suveräna resultat då också. Så det var ju liksom de tjejerna som man var mest inspirerad av.
Och det här är människor som du kanske har, du lär ju ha träffat på dem och du säkert är, du kanske till och med kompis med dem idag.
Ja, jag har lärt känna de svenska tjejerna lite grann här. Mm. Men de är ju jättetrevliga.
Vad är det med berg, tror du, som du går igång på?
Jag vet inte. Det är bara, det är fint.
De finns där.
Ja, det är fint. Jag vet, jag pratar med min mamma om det ibland. För att hon kan bli så här, hon kan känna sig nästan klaustrofobisk när hon är och hälsar på i Alpen och sådär. För hon tycker att det bergen nästan äter upp en. Hon vill ha liksom öppna landskap. Och jag är precis tvärtom. Jag tycker det om när det är så här, när de nästan ramlar på en. Jag tycker
det är det som är grejen just med Alpen. Att där blir de som en vägg. Liksom. Ja. Det är så, man måste titta, när man tittar åt sidan och så ser du bara, och så lutar du tillbaka. Ja, så där det ser du toppen.
Fast det är fint i fjällen också.
Ja. Och den här närmiljön för dig, hur viktig blir den för din utveckling?
Du menar att springa i den typen av miljö? Alltså jag piskade upp en hyfsad form på ett löpband en gång. Men det är inte hållbart. Det är ju liksom på något sätt är det ju den här typen av, det är ju olika vilken bakgrund man har, men för mig och säkert för flera andra så är det ju, man kommer ju liksom från ett äventyrsperspektiv. Man behöver ju, alltså man behöver äventyrselementet för att göra det. För det är många timmar. Det blir liksom det sättet man sätter in på pluskontot på något sätt i sin träning. Det blir att man är ute och att man tränar på fina platser. Och sen är det ju så att springer man jättemycket, jättelånga backar så blir man ju bra på det.
Ja.
Så, men det är också att det på något sätt är det som är det som gör att man orkar träna mycket, för mig i alla fall.
Mm.
Det är att man är ute i naturen. Mm. Riktig natur. Men jag tycker det är jättefint att springa i skogen och så också. Det måste inte vara liksom Alperna, men fin natur är jag lite kräsen på faktiskt.
Men för att leverera de resultaten du har gjort och för att liksom bibehålla den positionen som du ändå har inom löpning idag och ultra trail idag, känner du att då måste man, det är svårt att inte göra det om du inte bor i Alperna eller typ Romsdalen eller Tromsö?
Ja, men,
eller?
Ja, jag tror du kan, nej, men det funkar att bo i Åre också. Det tror jag. Men jag tror inte att det funkar om man bor här i Stockholm. Eller, men jag ska inte säga så heller. För att det beror ju på. Men jag tror att man åtminstone i perioden måste åka iväg. för att och ha liksom den här miljön med längre backar och så. Men sen så måste man ju inte bo året runt på ett sånt ställe. Men Nej. Du behöver komma iväg. Och speciellt om du vill springa tävlingar med väldigt, väldigt mycket höjdmeter. Så behöver du träna på det. För att du behöver träna på att springa utför.
Just det.
För att det kan du inte riktigt. Det kan du inte riktigt simulera. Om du inte har jättelånga backar.
Nej.
Du kan alltid träna på flåset uppför. På andra sätt kanske. Med backintervaller och så. Men just det här att slå sönder sig ut för, du vet.
Svårt att göra på ett löpband.
Ja, men det är ju liksom ett lopp med 5-6 tusen höjdmeter. Det är ju inte det uppåt som är jobbigt för folk. Utan det är ju nerför som är jobbigt. Och det var ju nerför som var jobbigt för mig när jag började springa sådana lopp. Så det handlar bara om att vara i den miljön. Mm. Men man kan ju liksom åka iväg och göra det.
Jo.
I perioder. Men du behöver slå sönder det lite, tror jag. Ska du säga, eller vad man ska säga.
Skillnader i så här bergskulturer mellan nu var det mest då i franska alperna.
Ja, och italienska.
Och italienska, ja. Och Sverige och sådär. Vad har du för tankar kring likheter och skillnader?
Jo, men det är skillnad. Dels så, det här vet ju du säkert också, liksom den fjällstilen är ju annorlunda än alpstilen. Det är mycket, mycket mer folk där. Och det finns restauranger på varenda bergstopp och sådär.
Och det är ju oftast, det är så här, inte strador liksom, med rediga skyltar och välstiga som är väldigt
så. Ja, och små hytter överallt och sådär. Men kulturen är ju annorlunda. För det är ju alltså, det är en stor sport i Frankrike och Italien. Speciellt Frankrike, de är ju tokiga i trail. Ultra trail. Och trail. Det finns just typ 5 tidningar som bara handlar om trail i Frankrike. Och det är ju helt galet. Så det, där är det liksom en jättestor sport.
Jag vet att när jag pratade med Emily förut så hon jämförde ju alltså som skyrunning, jag tror att det var skyrunning vi pratade om då, hon jämförde det med liksom som längdskidor. Som längdskidor är ju, vi i så här, typ Sverige och Norge, vi bara, men längdskidor är jättestort. Så här. Jo, ja det är stort här liksom. Men som i alpländerna så är typ skyrunning nästan större.
Ja, och som, om man säger så här, ultratrail är svinstort i Frankrike. Skyrunning och vertikaler och sånt är de galna i Italien. Och det har ju med att skyrunning startades i Italien av en italienare.
Okay, okay. Och då den serien typ? Eller den,
ja, och den typen av tävlingar. Typen av,
ja.
Och han som tog ultratrailen till Europa, han var fransman och han startade Festival des Templiers.
Mm.
Ja, så det är liksom, så det är lite så här kulturerna.
Mm.
Men generellt då så franska lopp, långa, mycket höjdmeter, italienska lopp, galna, tekniska. Nej, men så kan man inte. Men det är och sen är ju skimo och sånt är ju jättestort i Italien också. Det fattar ju inte folk här heller. Så det är jättestort.
Mm. Jättestort om man jämför så här,
om man jämför med Sverige.
Ja, men precis. Ja, men så här, om man tänker så här, public service övervakning typ franska och italienska nyhets, typ sporten, tv-sporten är ju, tar de upp, rapporterar de så bara, åh, nu till Chamonix där vi har haft,
jag vet inte, men
jag tittar aldrig på tv, jag var ute och springa.
men man behöver inte titta på tv när det finns internet.
Okej, men ser du sända bilar vid liksom så tävlingar, är det liksom så här reporter på plats typ? Eller är det fortfarande inom trailvärlden? Det är bara att trailvärlden är större där än här.
Ja, men jag tror det är ju inte liksom som, alltså det är ju inte som landsvägscykling eller något sånt där när det gäller och rapportering. Nej, det är det inte. Men det är stora sporter. Mm. Men jag tänkte på en grej, för en av de bästa ultratraillöparna i världen är ju, ja, han, François Dehaene, han vann ju UTMB i år. Han gör liksom reklam i Frankrike för rakhjular.
Mm.
Det är så Zlatan-nivå på det. Mm. Det skulle ju aldrig hända i Sverige att en trailer skulle liksom ha synas så. Så det är lite skillnad.
Och Andreas skulle till exempel aldrig kunna göra det för han har för mycket skägg.
Exakt. Kanske man raka av sig det då.
Elov med sin mustasch, ja, kanske.
De kanske kan höra av sig.
De får höra av sig, precis. För jag tänker, jag kommer ju någonstans med, jag vill komma någonstans med det här. Ja. Och jag tror att jag till och med att jag gjorde svensk som man är, ett, gjorde ett rasande inlägg på Facebook. Nej, ja, det var inte så rasande. Men det involverade dig.
Ja.
För att under nu i somras, i början av september, slutet av augusti, eller bra, under den här UTMB-veckan.
Ja.
Och det är väl, rätta mig om jag har fel, men det är liksom, det är som en vecka. Och det är många olika lopp under den här veckan.
Ja,
CCC bland annat. Liksom. Och jag kan ju inte de här namnen. Jag kan, nej, typ förkortningarna. Du vann ju ett nu, ja, ett av dem, som heter...
TDS. Och snälla, fråga inte vad det betyder, för det är en lång fransk harang.
Exakt, jag hade hoppats att du skulle.
Nej, tyvärr.
Ändå för det har kanske en anteckning här.
Det är något med tre...
Ja, så här. Ultra trail sur les tracés des deux décevoirs.
Ja.
Med reservation för uttalet. Och då är det så här. Den dagen som du vann det, eller typ den dagen eller dagen efter, det är ingen jätteliten tävling.
Nej, det är det inte.
Det är, kind of a big deal.
Hela UTMB-veckan är en big deal.
Och du vann det med marginal på typ 2,5 timme eller något sånt. Nej, förra året vann du med 2,5 timme.
Nej, jag vann med 2,5 timme och så slog jag banrekord med 45 minuter.
Den dagen, eller dagen efter, jag kommer inte ihåg vad det var, så var det på TV4-sporten. Då tog de upp den stora nyheten att en fransk 800-meterslöpare hade blivit rånad. Alltså det är liksom, det är ett tjänstefel i svenska sportredaktionen.
Fast det är ju snaskigt med rån och grejer.
Men
det är
kom
ju
igen.
Därför.
Ja, men kan du inte bli, är du, nej, frustrerad över sånt?
Nej,
du bryr inte
det minsta. Det får vara,
men
ditt
inte
jobb.
Konstigt? Är det inte konstigt?
Nej, eller konstigt är ju som det är. Men alltså, behöver man TV-sporten 2017 då?
Nej, det behöver man ju verkligen inte.
Man har ju sitt
inte
community. Jag sitter ju här och pratar med dig.
Jo, det stämmer. De kör sin speedway och hockey och
nej, men alltså, nej. Det tror jag nog bara är... Jag har inget behov av att synas på TV-sporten.
Och så Dagens Nyheter. När Dagens Nyheter skrev någonting om Emily för ett tag sedan, då presenterar de henne som den okända svenska löparen. Ja, men det är ju liksom så här, jag förstår inte vilken värld de lever i. Liksom.
Men de lever inte i din värld.
Nej, de gör ju inte det. Men det är det som jag skulle säga, från det här är väldigt stora sporter i alpländerna.
Ja.
Och det är kanske det,
ja,
som
är. Och där är det ju annorlunda också.
Jo.
Jag menar, det blir ju till och med jag igenkänd och sådär.
Du bara, Mimikotka! Ja. Ja, är det så på...
Nej, men det är ju samma sak där. Det är ju liksom i Alperna.
Jo. Man får du skriva autografer i Chamonix?
Ibland.
Det är så,
ja,
alltså?
Ibland.
Bara säg butiken typ, eller?
Ja, ibland. Ja. Mm. Men det är ju inte något... Det spelar ju ingen roll.
Nej,
det vill man ju.
Det fattar jag också.
Står man där
i
sina fula mjukisar och känner sig dum. Och bara, nu har jag köpt något nyttigt. Ligger det något nyttigt på bandet?
Kent till McDonald's.
Ja, precis. Nej, men jag förstår hur du menar. Men jag är nog väldigt så här... Nej, jag bryr mig inte så
Nej,
mycket.
Men du är inte här för att vinna. Eller liksom för att bli så här... Få gå före kön på Spybar.
Liksom. Nej, inte direkt. Jag tror man ska satsa på en annan idrott.
Ja, då ska man kanske satsa på en annan idrott.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
när du bestämde dig för att bli lite mer seriös när det gäller löpningen, började du då, det har du nog redan sagt, men började du liksom såhär, okej, men nu måste jag shape upp träningen, nu kan jag inte bara lalla runt längre. Började du bli mer, funkar du så? För jag kan tänka, ibland så kan jag tänka mig som Emily, som jag skrev för med henne. Jag tänker mig att hon liksom har mest, hon går typ till 95%, i alla fall kanske, inte nu längre kanske, men förut så gick hon nog väldigt mycket bara på så här lust och liksom så här, ja, men att jag gör, att hon bara kan göra det som hon själv trivs med och tycker är kul.
Jo, men alltså jag är ju, alltså jag, samtidigt det är svårt att prata om träning i perspektiv, för att allting som är, eftersom det går så fort och sådär, så är ju allting, känns liksom förlegat hur man tänkte. Men hur jag tänkte 2014 känns ju liksom inte särskilt fräscht nu.
Nej.
Förstår du vad jag menar? Nej, men för jag har ju fortfarande, jag har ju rört mig framåt hela tiden och gör fortfarande det, så jag känner liksom inte att jag har några recept som är färdig. Det är inte ett färdigt recept nu, och det var ju definitivt inte det då. Men det jag bestämde var ju liksom att satsa mer tid och engagemang i det. Och börja liksom träna för att bli bättre på att springa. Sen var ju jag också mest ute och lullade och lullade. Och det har jag väl fortfarande varit. Det är ju först egentligen som jag nu, eftersom jag har fått liksom möjlighet med sponsring och så. Nu känner jag att det här är typ startfållan för att kanske kunna bli en riktig, liksom börja så här träna kvalitet och tänka lite mer. Alltså,
men det är ungefär där du befinner dig nu. Alltså. Hur tänker du den här balansen mellan så här glädje och måsten?
Jag tänker att glädjen finns. Det är olika, men för mig finns ju glädjen i måstet. Alltså jag gillar ju projekt som är svåra och som tar lång tid. Och som är trökiga mellan varmen. Det är ju därför jag gör det här. Det är inte liksom för att vinna tävlingar. Utan det är för att jag är fascinerad. Jag älskar löpning, men jag är också fascinerad av saker som är svåra och jobbiga. Och det här är ju liksom ett svårt och jobbigt projekt, om man säger.
Och det här projektet är då att
det är löpningar. Projektlöpning.
Bli så snabb som möjligt på så långt som
möjligt. Bli så bra man kan bli. Utifrån den man är liksom. Så får vi se. Det är ju inte troligt att man når dit. Det kommer väl säkert att komma saker i vägen. Men det är ju liksom det. Det projektet startades 2014 och det är i pågående, om man säger.
Men har du nu en möjlighet, du pratar med sponsorer, så har du nu en möjlighet att få, eller vill du få typ, kanske inte så vanligt att ha tränare, men lite extern hjälp, någon som på något sätt hjälper dig att sätta upp ett, är du intresserad av sånt?
Ja, jag börjar ju bli det, för jag, det är precis det jag känner, att jag liksom lite har kommit till. Jag har, för det första i sommar har jag tränat mer med andra än vad jag gjort tidigare. Och jag har inte tränat med andra alls tidigare. Och det har ju, det har varit jättebra för min utveckling. Och sen så känner jag också att det finns så himla så mycket kunskap där ute som jag inte har. Så att jag funderar faktiskt på att ta hjälp av en coach nästa år. För att få någon annans input på det hela. Så man inte sätter krokben för sig själv. Liksom. Mm. Så jag har lite kompisar och så som är löpcoacher.
Mm.
Så jag tänkte bara kanske fråga.
Men det är aldrig, men så här, nyckeln är så här att du aldrig, du känner aldrig att du har riskerat att glida in någonstans där det blir rätt. Där målen förändras och det kanske inte längre blir riktigt dina mål, och liksom att du på något sätt är rädd att i det långa loppet att den här glädjen blir ett liksom krav och måste.
Nej, det är jag inte rädd för. Inte alls.
Det är
en ynnest att få ha krav och måste kring någonting som man tycker så mycket om. Det är ju bara lyx. Så om jag har krav och måste och ansvar inom det här, så är det ju bara härligt. Alltså det är ju bara gött.
Nu vintertid som löpare, för du kör inte ski mountaineering som Emelie då?
Nej, men alltså jag har ju gått mycket på tur och så. Som det är ju fantastisk träning. Och i och med att man kan, typ kan åka skidor och ha flås och känner skimor tjejer så är, blir man väl finns ju, är man ju i risk, man är riskzonen för att bli indragen i det där. Speciellt om man springer för Salomon också. Så ja. Det är så här, jag tror nog att jag har aldrig tränat med så här lättviktsskimor grejer, men jag är jättesugen på att göra lite sån träning i vinter för att det vore ju svinkul att bli lite köra lite skimo. Ja, men jag måste ju träna först.
Mm.
Alltså vi går ju bara på tur med sån här randonnéutrustning och åker lite telemark och sådär. Det är inte det är inte alls samma sak.
Jag tänker men, också bryggan mellan säsongerna, att det blir liksom en utträningsprestationsinpunkt, så måste det vara en bra antag.
Ja, det är ju perfekt träning. Det är ju perfekt komplementträning till att springa. Man blir så stark i benen.
Ja, precis. Eller det kan jag tänka mig. Eller, jag går ju på tur.
Ja, men det blir man ju stark i benen.
Exakt, exakt. Din, kanske nu mer med tanke på din utbildning. Din utbildning då, i kombination med det du gör. Hur har din... Så hur ser du på din egen fysiska prestation och din egen kropp?
Utifrån utifrån närings...
Ja, eller utifrån där din näringslära är en del av det här. Men, för jag kan vara lite fascinerad över det här, just ni som presterar på en sån extrem fysisk prestation. Hur man, ens förhållande till ens kropp, just den här, hur man ser den... Hur du ibland måste sätta dig över den och se den i viss mån som en maskin lite grann. Ja. Ett redskap. Fast samtidigt som du måste vara väldigt ligga väldigt nära. Mentalt måste du ligga väldigt nära. Du måste känna din kropp väldigt väl för att inte sabba den.
Ja.
Men ibland måste
du... Och det är många som sabbar.
Det är många som
sabbar, precis. Så mitt... Jag tror absolut att jag har... Det, så här är det. I träningen och livet har jag jättenytta av min utbildning. För att jag kan använda kost som ett verktyg för förbättrad återhämtning. Och kanske i viss mån som ett verktyg för att undvika skador. Vilket är ungefär samma sak. Men sen så vet jag att folk frågar ju ofta så här... om hemliga trick på tävling och så. Och då är det ju liksom... Nej. Där har jag ingen som helst nytta av det. För att det är liksom... Socker in, koffein in, är det långt, lite salt. Fett in, salt in, that's it, det kan vem som helst göra. Så. Men när det gäller liksom att äta för att ge kroppen när den behöver, så har jag ju kanske en förståelse för det. Grejen är, jag har ganska mycket att säga, jag har ju funderat ganska mycket kring det här. Jag äter ju väldigt bra, så alltså mat utan innehållsförteckningar. Jag äter mycket antiinflammatoriska livsmedel för att liksom hjälpa kroppen med återhämtningen, och mycket, mycket grönt. Och sen har jag också liksom, i mitt sätt att äta, så försöker jag också ta mycket, kanske äta lite mer ansvarsfullt när det gäller miljö och sådär. Men det har ju ingenting med prestation att göra, utan det är mer hur jag är som, alltså det är ju det mest, det sätt som jag tycker att vi kan göra en riktigt stor skillnad också i liksom
vår... Ja, vi har ju inte så mycket val.
Nej, och sen det är ju en enorm miljöpåverkan med att hålla på att trycka i sig en massa dåliga grejer eller för mycket av saker. Men så jag äter ju bra, men jag äter absolut inte perfekt. Och det här är någonting som är nog det bästa råd jag kan ge till någon som kör väldigt hårt med sitt idrottande. Det är att man ska äta näringsrikt, näringstätt, man ska äta bra, men man ska inte äta perfekt. För folk som äter perfekt, de missar själva poängen, va? För den stress som krävs, eller den stress som skapas av att hela tiden vara perfekt i hur du äter är mycket, mycket större än den lilla nytta du kan ha. Och sen också att om du är en sån A-person så kommer perfekt för dig kommer alltid vara lite för strängt. Så du kommer i slutändan att köra ner din kropp. Det är väldigt stor risk att du kör ner din kropp i botten.
Det blir för små marginaler.
Det krävs en enorm integritet alltså om man ska göra allt rätt och hålla sig på rätt sida om energibalans och allting. Och speciellt när man håller på, om man som tjej håller på med uthållighetsidrott så är det ju, alltså det är många, många som har problem att de äter för lite. Helt klart. Och det är ju inte något jag bara sitter och säger. Det är ju forskningen säger ju också att det är så.
Mm.
Så där finns det ju... Där skulle ju helt klart många må mycket, mycket bättre av att lätta lite på trycket de har kring mat och bara chilla ibland.
Men det här är ju ett otroligt intressant och otroligt fascinerande ämne och ett väldigt stort som man kan prata hur mycket om som helst. Men vad har du, om jag liksom ska försöka dra ur dig lite mer tankar kring, alltså för det är ju de senaste åren, det bara boomar och boomar och boomar liksom alla... Det finns olika råd och olika dieter och trender som kommer och går. Så här, nu är det bara ett tag sedan som man hörde om det här periodiska... Det har blivit som en religion. Och det kommer och går hela tiden. Och nyckeln hela tiden... Eller det jag blir hela tiden så fascinerad över att... Och rätta mig om jag är fel nu, för det är du som är experten på det här. Men att det existerar inte den här... Så här, folk... profeter kommer ut och propagerar för vissa sådana här... Det här är... den rätta metoden som funkar för alla. Men det här, den här universal lösningen, det existerar inte. Existerar inte inom något område för att det handlar om så många variabler. Hur gammal du är, hur har du ätit de senaste 30 åren och hur, liksom, så här, hur din kropp... Alltså, du kan,
vart
liksom,
bor du? Hur mycket bor, skin exakt, solen?
Ja, men precis. Ja. Och det är så fascinerande hur folk, och allting det här bygger ju på att människor bara är så desperata ut efter en quick fix. Bara, jag vill bara veta att jag ska äta spenat och göra det här, då kommer allt lösa sig. Liksom.
Ja, i och för sig, ät spenat.
Jo, det är ju bra.
Men, nej, men jag håller med. Och det är så himla, himla... Jag blir ledsen av det här att man gör kost till religion och att man håller på och säger att det den och den har rätt och den har fel. Samtidigt så kan jag kan förstå till exempel, jag kan förstå var man kommer ifrån. Om man har haft, för problemet ligger, jag tror att det är så här, okej, nu ska jag försöka förklara det här på ett sätt som inte är för flummigt. Problemet är så att vi är urmänniskor i en matvärld. Vi kan prata om stillasittande världen sen också. Men vi har ju liksom en matvärld omkring oss som är helt galen. Det är liksom input. Man kan köpa mat precis hela tiden. Det finns ett sånt enormt överflöd. Och mycket av maten, 90% av all mat inne på en mataffär är ju ganska så raffinerad skit. Det är det ju. Medan de andra 10% är jättebra. Och då kanske inte spelar så stor roll hur du äter av just de 10%. Men vi har så himla mycket liksom input in i vår hjärna kring mat. Och det här har ju grottmänniskan i oss har ju svårt att hantera det här. Och speciellt, och det är ju olika också hur svårt vi har att hantera det. Och jag kan förstå då om man är en person som har... svårt att hantera den här konstanta inputen. Till exempel man har dragit på sig en jätteohälsosamma matvanor för att man helt enkelt är känsligare för socker och för de här konstanta signalerna om att köpa det och det luktar bullar vart man än går och så. Jag kan förstå att man genom att ta en superstrikt approach och säga jag äter bara det här. Att man liksom skapar sig en liten ruta man kan hålla sig inom och att man blir fri. Och då blir det blir nästan som en liten frälsning.
Mm.
Och det jag tror är det som har hänt för många. Visst, som har haft, det är de som har haft störst problem med det här. De har satt sig i den här gränsen, i den här lilla rutan och sen har de faktiskt fått ett så himla mycket bättre liv. Och då blir man liksom som en missionär. Men det är ju inte så för alla. Och det är definitivt inte så att till exempel en supertuff diet utan kolhydrater passar för alla. För det är ju mycket de diskussionerna det har handlat om. Det passar ju inte alls alla. Och jag menar, jag har ju sett motsatsen jättemycket bland folk som, speciellt då tjejer. Det här tycker inte jag man pratar tillräckligt mycket om, men tjejer som tränar väldigt hårt, som dessutom kör low carb. Jag har flera runt mig som har liksom fått jättemycket problem med hormonerna av det och förstört sina hormonsystem för att de helt enkelt har stressat sina kroppar för mycket. Och då har de tagit liksom de här råden som kanske var menade för någon som stretar jättemycket med liksom, ja, men sockerberoende ungefär, och applicerat det på sin egen livsstil. Och sen är man som personen som inte kan säga stopp, utan man fortsätter att pusha och sen så kör man sig själv i botten liksom. Hormonellt och så.
Men det vill jag minnas faktiskt förra vintern. Nu kommer jag inte riktigt ihåg var, hur och när. Men jag vill minnas att jag läste någon artikel om just det.
Uh-huh.
Och precis som du sa, att det är väldigt... Det är inte många som pratar om det liksom.
Nej.
Men just unga, kvinnliga...
Ja, tjejer som tränar väldigt mycket. Det gäller ju killar också. Mm. Men att det liksom är... Det sämsta man kan göra är ju att titta liksom på veckopressens kostråd och sen applicera det på sitt eget liv.
Mm.
För det är inte alls säkert att det blir bra. Och sen en annan sak, testa. Men var kritisk.
Exakt. Mm.
Hur mår du egentligen? Mår du verkligen bra? Blir resultaten bättre? Fråga den du bor med, om du bor med någon. Är en skithög. Nej, men liksom, förstår du vad jag menar? Testa, varsågod. Det finns jättemycket experimentella dieter, men var kritisk.
Jag brukar ofta liksom dra lite ett likhetstecken mellan det här med löpning och skor och det här, så här barfota och bla, olika typer av skor.
Ja.
Och det är lite samma sak. Jag tycker att man kan se många paralleller med just det här med kost. Det mest sunda, om du frågar mig, det är ju, ja, men fan, testa.
Exakt.
Och det smartaste är kanske att, ja, men kör en del träning med barfota skor och en del träning med, alltså, det är väl smart att liksom plocka lite det bästa av alla världar.
Ja, men precis.
Samma sätt som med mat och med kost. För jag kan definitivt tänka mig, med min ringa kunskap, så kan jag definitivt se hur exempelvis det här med periodisk fasta, jag kan absolut se att det kan finnas intressanta aspekter i det.
Ja.
Men
där är det också samma sak. Tränar du 2 pass om dagen och är en växande kropp till exempel, då kanske inte det är en bra grej för dig. Om du är tjej.
Mm.
Du kanske kommer att hamna i ett läge liksom där, eller om du är vem som helst. Jag pratar ju lite mer utifrån tjejperspektiv, för det ligger mig lite varmare om hjärtat.
För du är
så.
Väl tjej?
Ja, jag är tjej. men liksom, då kanske du inte ska göra ens det.
Nej.
Så det liksom...
Nej, nu tog jag bara det som exempel.
Men det är ett
bra
exempel.
Ifall det handlar om kolhydrater eller vad fasen det handlar om. Just
ja, precis.
Precis. Använd sunt förnuft. Man ska inte underskatta sunt.
Och när försvann det då? Mm. allt vi behöver veta vet vi ju egentligen.
Ja,
eller?
Exakt.
Vi vet ju, alla vet ju vad som är liksom... alla vet att det är dåligt att bara äta en massa... dåliga,
en och en halv liters Coca-Cola och kanelbulle, det är inte
det bästa. Precis. Eller de flesta vet. Men,
Känner du att du, för jag skulle kunna se i ett alternativt universum, så skulle du kunna bli den här, vi pratade om Rich Roll innan inspelningen som jag har intervjuat också, som du lyssnar på också.
Ja,
att du skulle kunna bli, inte för att du har varit alkoholist, men att du, är liksom att du med din kunskap och med det du gör, du skulle ju typ kunna, ja, men du skulle kunna bli så här en ny sån här profet. Ja, men, eller hur?
Kostprofeten som säger tänk själv.
Ja, men exakt. Ja, men du skulle kunna branda dig lite som så du skulle kunna komma ut som en ny messias med universallösningar och kapitalisera på det. Med Mikotka-metoden.
Ja, men det är ju inte liksom... Nej, det är nog inte riktigt min grej. Jag är inte ens helt bekväm med att ge folk kostråd och så. För att då skulle jag vilja göra det på rätt sätt.
Ja.
Då skulle jag liksom vilja göra... Om jag ska ge någon kostråd, så vill jag ju helst då ta en titt på ett blodprov kanske. Och kika hur det faktiskt ser ut. För att vad som är schysst mat och inte, och att man ska äta bra och spänna av. Det är ju råd, allmängiltiga råd att ge så. Och testa vad du mår bra av och sådär. Men sen om jag ska ge sen bortom det, då är det ju individuella kostråd som gäller. Och då får man ju liksom titta på folks livssituation och blodprover och allting. Då skulle man kanske kunna komma med någon vettig input på individnivå.
Men för jag bara tänker, för att jag kan ju verkligen se hur många bara, ja men Mimmi hon vann det här och det här och hon sa att man ska göra så här. Att många, du skulle kunna bli en auktoritet som folk följer blint. Liksom. Är du rädd för sånt?
Nej, det är jag inte, för jag säger ju inte så. Alltså, men jag står ju upp alla dagar i veckan för liksom att äta näringstätt. Mm. Och för att äta tillräckligt mycket och liksom att ta hand om kroppen. Och i det här jag använder kosten för att bygga sig själv stark långsiktigt. Mm. Så jag har ju liksom en uppfattning om vad jag tycker är rätt och fel. Men sen förstår jag folk som inte tycker som jag också. Så kan man säga.
Har det varit kul att använda den egna kroppen som ett slags laboratorium? Har du liksom fått testa för mycket? Ja, men det kan jag kan verkligen tänka mig det. Att lär dig väldigt mycket as you go.
Ja, och så jag tycker ju att det är spännande att testa. Men jag, till exempel som, jag var ju det här med du vet rödbetsjuice.
Jajamän.
Jag var ju snabbt på den bollen för att jag känner en. Eller jag har råkat stöta på en av killarna som höll på med den forskningen när det var precis nybakat. Mm. Och det var ungefär när jag började yoga.
Det har med kväve att göra, va?
Ja, precis. Mm. Ja. Och det är en källvidgare.
Just det.
Ja. Så jag var ju jättesnabb på det där med rödbetsjuice och grejer och sånt. Och så på det sättet så har jag använt kroppen lite som en experimentlåda.
Mm.
Men annars så tror jag inte att man... Alltså, för mycket ska man nog inte experimentera. Men det är de här allt för strikta dieterna när man plockar bort för mycket. Det är lite risky business alltså.
Mm.
Och så det ska man nog inte hålla på och fibbla med för mycket. Och om man tittar på de som är på riktigt, riktigt hög nivå inom olika idrotter så äter de ju oftast en ganska allsidig kost.
Mm.
Om man får faktiskt.
Mm.
Det är ju väldigt lite extremdieter bland de absolut bästa.
Ja.
Det är ju inte heller någon som säger.
Nej.
För det är kanske inte så lätt att sälja.
Nej.
Men alla, så om jag tänker, nu har jag ändå de senaste åren träffat många som tävlar på en hög nivå. Alla äter väldigt bra och är medvetna, för det tror jag man måste vara. Och liksom, det är liksom riktig nyttig, näringsrik, riktig mat. Men det är inte några speciellt, inte så mycket konstiga specialdieter där inte.
Mm. Om vi ska prata lite grann om dina meriter.
Ja.
Och om vi ska gå in i det momentet som jag brukar kalla det mest osvenska momentet. Nej, men för du har ju väldigt häftiga meriter. Och vi har redan nämnt att du vann det här svåruttalade TDS med 2,5 timmes marginal i år. Förra året vann du CCC med 1,5 timmes material.
Ja.
Med halvtimmes marginal.
Och några kilo material.
Och några kilo material. och du putsade banrekordet med 46 minuter i år på den här TDS. Hur känner du för det?
Ja, men det...
Det är ju extremt häftigt. För det här är ju också lopp. Det är inte bara så här helgmotionärer som springer.
Nej,
utan det är många duktiga som springer.
Ja, absolut. Jag började vinna internationella lopp 2016. Och det känns jättekul att det är liksom att man har kunnat... Jag vann Marathon de Mont Blanc också i början av sommaren. Som också är ett tufft startfält och sådär. Men alltså specifika vinster är, jag fäster inte så jättestor vikt vid specifika. Jag är tillbaka till det här med projektet löpning. Det är liksom, jag ser,
du tänker långt.
Ja, men jag ser det som ett som ett projekt där man hela tiden rör sig framåt. Och då kommer det en ny nivå hela tiden, är liksom en del i projektet. Mer än att det är någon sorts slutdestination. Så jag tror... sen ser man så här super, super glad och peppad ut när man går i mål i Chamonix. Men det är bara för att det är så himla mycket folk. Och det är sån härlig stämning. Så man blir liksom pepp av publiken. Mm. Men annars är inte jag... Jag vet inte. Och just att vinna är inte... Det är liksom... Det är inte riktigt det som jag är ute efter. Jag springer ju på tid då, när jag springer lopp. Så jag vill gärna göra den tid jag har tänkt att jag ska ha kapacitet för.
Mm.
Och om jag gör det, så till exempel nu... En av de häftigaste målgångsupplevelserna jag haft nu var för 2 veckor sedan när jag sprang in som 5:a på Templier. För att då sprang jag den på under 8 timmar och det är en kanontid. Man brukar kunna vinna på under 8 timmar. Men i år var det ju, alltså, det var bara så himla, himla häftigt att komma in i mål och ha gjort sitt bästa. Jag är inte super, super snabb, speciellt inte jämfört med Ida och Ruth och Emily. Så, men komma in och sen vara 5:a och det liksom är så super, super starka tjejer där. Det är ju, ja, det var häftigt. För då var alla fortfarande kvar i målet och sådär. Så det var liksom...
Skön energi.
Ja, det var inspiration.
Mm.
En enorm inspiration. För det kändes liksom som att man var med om... Det där loppet var legendariskt. Mm. Jag vet, jag har sagt det tidigare. Men det var speciellt. Och det var jättehäftigt att vara med om det. Men då sprang jag ju på den tid jag trodde jag skulle ha kapacitet för att springa på. Och så gjorde jag det. Och då får det liksom... Då får det räcka till det det gör. Mm. Man är där man är på något sätt.
Mm.
Om man vinner eller inte har ju mer med ego att göra.
Ja, men jag har dels så... Jag tror att lite, en del av det jag frågade nu var, handlade lite grann om, alltså, de reaktioner jag antar att det skapar, om jag ska tänka då, om man bara, det externa uppmärksamheten. Ja. Det är ju spektakulärt att vinna ett sånt lopp med en sån marginal. Och vad du har fått för reaktioner och liksom hur folk behandlar dig efter det.
Jo, men jag har ju levt i min lilla bubbla. På något sätt så, alltså, och hålla på att springa är ganska, minst sagt, egocentrisk syssla. Ja, men det är det ju. Det är ju ett projekt som är väldigt så jag. Men efter TDS så kom det fram en fransk kvinna till mig några dagar efter på stan och stoppade mig. Och sen så... Och så sa hon så här, ja, men jag måste bara stanna och berätta för dig att jag såg din målgång. Jag är inte löpare, men vi är här på semester. Och jag började gråta så himla mycket, för jag blev så rörd, sa hon. För att jag såg glädjen och så såg jag styrkan i din kropp när du sprang i mål. Sa hon. Och så började jag, ja, men franskt, sånt liksom emotionellt. Så hon började gråta och jag höll på att börja gråta. Och det blev ju liksom... Jag blev väldigt berörd. Jag blev väldigt berörd av att hon sa det. För det var så jag kände när jag sprang i mål. Jag kände mig så himla stark. Och jag kände en sån glädje i min kropp att kroppen klarar av det. Och då hade det liksom läckt över till henne. Så då fick jag en sån här tankeställare. Att bara, oj, det är någonting. Nu finns det någonting mer. Nu är ju löpningen har ju skapat liksom en liten historia. Som någon annan kan ta del av. Så. Så har jag väl tänkt på det lite mer nu då. Att man kanske...
Det är en otroligt stark upplevelse det där måste vara.
Ja, men jag blev jätterörd. Ja, nej, men då fick jag mig... För då inser man ju att man kanske... För jag har blivit super, super inspirerad av en massa olika äventyrsfolk.
Mm.
Så då kanske man liksom kan bidra.
Mm.
Bidra med inspiration.
Då är det där viktigare än själva tävlingen. För det var en sån fråga som jag inte har ställt än. Men just det, hur du ser på dig själv som tävlingsmänniska. Och hur det hur det utvecklas. Men jag, har
men jag är jättemycket tävlingsmänniska, men jag tävlar mot mig själv. Men jag är jättetävlingsmänniska. Men jag är så pass... jag förstår liksom att man är där man är. Det är liksom, alla har ju sin... Om man då tänker sig de som ställer sig och tävlar på en tävling. Alla har ju sin löparesa där man är på något sätt. Och jag är ju där jag är. Och någon annan är där den är, om man säger.
Mm.
Så om jag åker ner och har en dålig dag på kullen, där jag är i min löparesa, så ska jag ändå vinna med en halvtimme. Men om jag ställer mig och springer mot, ska springa liksom 7 mil och mot Ida, så tror inte jag att jag ska kunna springa snabbare än henne. För att jag är inte där i min snabbhet. Så, liksom, förstår du vad jag menar?
Mm.
Eller så ska man inte säga på en podd. Förstår du vad jag menar? Nej, men så jag försöker vara ärlig med vart man är. Liksom. Mm. Men sen tävlar jag mot mig själv där jag är.
Mm.
Och kanske också med andras tider och så. Mm. Det tycker jag är spännande. Mm. Jag gillar ju tider.
Är det sån som
lite för tidsnörd. Min egen del. Ja. På tävlingar, inte på träning, för då är man ofta sliten och så. Men jag gillar att springa på tider.
Mm.
Gräva fram gamla tider. Jaha, den sprang så. Jaha, men hon, ja, men då kanske man ska kunna göra något liknande. Så tittar jag lite. Mm. Så det är inte så att jag bara går och ställer mig. Och...
Nej. Men det är inte så att du bryr dig om så här ryggar. Liksom att du bara, ja, men nu är det 13 kilometer kvar här och nu är den här backen kvar. Och så nu springer den här personen om.
Ja, men då skulle man ju säga, då säger jag nej, men det är inte 100% ärligt.
Nej, jag förstår.
För då känner man ju, för att jag har ju i lopp så där, till exempel nu, om jag hade vetat hur nära. Sist jag sprang nu, om jag hade vetat hur nära tjejen innan jag var, så hade jag ju pressat på lite mer. Så det stämmer ju inte helt.
Nej.
Alltså man har ju lite sån jaktinstinkt.
Ja.
Och instinkten att känna sig jagad också. Det är klart. Men det är liksom inte det som är...
Den starkaste drivkraften.
Nej, det är det inte.
Men det är så coolt. Det hade jag inte ens skrivit ner och inte ens tänkt på innan. Men just den här, hur tänker du kring den här... Det är ju väldigt häftigt det här Sweden Schemo Girls. Ja. Och liksom Ida, Emelie, Fanny och Erika och liksom, och du. Alltså just att det är att ni ändå är ett gäng som är så extremt framgångsrika.
Ja,
svenska tjejer.
Det är ju fler. Det är ju liksom Tove och det
är tvillingarna. Och tvillingarna och det är
jättehäftigt.
Precis. Tove är häftigt. Tove Alexandersson är häftig.
Ja, hon verkar helt
hon ska
bananas på springa.
Ja, men verkligen.
Ja, så det, ja, men det är ju klart, hon är ju liksom världsbäst i sin sport.
Ja,
så det ska ju, hon ska ju leverera så. Men
det är en häftig våg.
Det är det. Det är jättehäftigt.
Ja.
Det är häftigt, och det är häftigt att det händer något inom Ultra Trail nu, för att det blir så himla mycket det har blivit mycket högre nivå.
Är det så?
2017. Ja, det har helt klart hänt något på fartsidan på
vad tror du det beror på?
Och konkurrens. Helt klart. Och att det liksom är, kanske att det är fler som håller på.
Mm.
Att sporten växer.
Mm.
Men ja, nej. Och jag vet inte varför det är så många svenska tjejer som är så bra.
Ja, det är häftigt.
Ja. Det kanske är att man har, att det finns liksom förebilder och inspireras av och så.
Är inte CCC som en grundkurs för UTMB?
Jo, det är det.
Vad har du för mål?
Jag vill ju springa UTMB. Jag hade ju i min ursprungliga plan var ju att springa CCC och sen springa UTMB. Men jag var sjuk förra hösten och fick en jättesen start på säsongen. Så jag kände att jag inte riktigt var beredd. Så jag tog TDS istället. Så här kan man alltid säga att efteråt att ja, men det hade kanske gått upp Peters runt. Men jag har respekt för 100 miles. Det är långt.
Har du sprungit 100 miles?
Nej, jag har sprungit 120 som längst. Så jag vill
alltså liksom, 120 kilometer, inte 120 miles.
Nej, 120 kilometer. Ja. Så det är 5 mil till UTMB. Så jag vill ha lite mer långa lopp.
Mm.
I i bagaget innan jag ger mig på det.
Men är det när du ger det in, när du kör ut i MBSen, kommer du då, tänker du då väldigt mycket så här placering?
Inte så här, placering, nej. Men jag kommer ju ha någons splittar i fickan. Just det kan det. Jag ju erkänna. Mm.
Och det är rent krass och det skulle, borde då rimligtvis ge dig någon slags topp 10? Eller?
Ja, precis. Ja. Mm. Ja, men alltså jag vill springa ut i MB och springa det och göra det bra. För det är en av de första, det är ju sen när man, alltså, det är en av de tävlingar som har funnits i mitt huvud länge.
Mm.
Så sen hur långt det räcker i placeringar, det kan man ju inte bestämma själv, men jag vill göra det bra.
Har du några andra sådana drömtävlingar eller drömupplevelser som du vill?
Ja. Det finns några fler tävlingar. Någon gång skulle jag vilja springa Diagonal de Fou. Dårarnas diagonal
på
som går i oktober.
På Réunion.
Ja.
Är den 100, den är den längre?
Nej, den är 100 miles, men den är grisig. Ja. Men det är lång tid för dem som springer den.
Emily skulle springa den precis efter först, eller inte precis efter, men några månader efter min första intervju.
Ja. Hon har typ sprungit allt. Ja. Så häftigt. Men ja, den är på listan och sen skulle jag vilja göra några såna här. Jag har sprungit tvärs över Korsika, GR20, själv på kul och så. Det skulle jag vilja göra mer organiserat på tid någon gång. Mm. Jag skulle vilja springa någon svensk sträcka, lång, på tid någon gång.
Men då pratar du mer om någon slags, inte som tävling utan mer som
en fastest known time eller något sånt där, ett försök.
Mm.
Ja.
Mm.
Något sånt vore roligt. Sen någon gång vill jag springa ett flerdagars lopp eller riktigt långt lopp för att se hur det är. Och sen, det finns ju mycket som helst. Mm. Jag skulle vilja springa någon tävling i någon annan världsdel någon gång och sådär. Det finns ju mycket som helst på listan.
Hur långt framåt sträcker sig de här planerna då?
Med vad man vill göra? Nej, jag vet inte. Ett par år till. Nej, men jag är 36 nu. Vad kan man hålla på tills man är 45?
Länge till.
Sen kan man börja göra. Dra ner på. Man får dra ner på farten och dra upp för distansen.
Just
eller
det. Mm,
det, är så, det är så man får göra.
Ja.
Men jag skulle vilja bli snabbare också.
Mm.
Och springa lite snabbare på något sånt lopp som man verkligen kan springa. Jag vill göra allt.
Ja.
Jag vill, ja.
Den mentala biten då, på de här långa sträckorna, både på träning och på tävling. Hur funkar du där och vart tar du vägen? Vart tar tankarna vägen när du är ute och kör de här långa?
Alltså, på träning så det är ju sällan man på träning springer riktigt länge. Man hinner inte liksom hamna i malet på träning. Men på tävling kan man ju, det är många timmar att fördriva. Nej, men jag är ganska bra på att titta på hur det ser ut, alltså och försöka njuta av landskapet och liksom vart man är och sådär och se fram emot nästa station och sådär om man börjar gå ner sig och så. Och sen så man blir ju skör och mör när man blir väldigt trött på långa lopp. Man skulle ju ljuga om man sa att man aldrig hade någon dipp. Det har man ju. Men jag har inte haft någon sån där riktig när det har varit
nattsvart.
Nej, det har inte varit nattsvart. Men däremot så har jag brukar liksom gruffa med mig själv medan jag springer på tävlingar. Så här, varför gör du det här? Det här verkar onödigt och så där. Men så kan man ju känna på träning också.
Mm.
Men det är ju bara att strunta i det. Mm. Liksom. Sätta sig över de känslorna.
Men det är ju...
Eller sätta sig över den rösten.
Ja, men du har såna röster ändå. För att jag kan ju också tänka sig de här...
Alltså jag vet inte vem som inte har det.
Den här blandningen mellan det mentala och det fysiska på såna här länge. Att ibland, jag antar att ibland kan det vara så att kroppen håller men... tankarna kraschar och vice versa. Och det är väldigt viktigt att få de här samkörda då.
men du kan ju inte få dem samkörda när du springer ett ultra. Alltså det är en omöjlig ekvation, för att hjärnan kommer ju liksom och vill att chilla och ta det. För det är ju en ganska onaturlig grej att göra. Eftersom man inte ändå är något större hot att springa så långt. Så hjärnan kommer ju att streta emot. Och då får man ju bara strunta i det och liksom fortsätta ändå. Men så är det på träning ibland också. Att man bara struntar i. Hjärnan är som en maskin. Jag har jämfört med liksom en radio som står och skvalar. Och man får liksom bara
vrida till en annan station.
Ja, precis. Vrida till en annan station. Eller bara sluta lyssna.
Mm. Men det var också den meditativa aspekten av långdistanslöpning.
Ja. Ja, kanske.
På ett sätt. För det, meditation är ju väldigt
fast
mycket
det, att, fast att det är en inte annan sak om man hamnar i ett sånt här flow som tiden liksom går och man helt plötsligt har sprungit en mil. Det är en annan sak. Mm. Det här är ju mer att man faktiskt har en jobbig jäkla röst att lyssna på som håller på och försöker och undergräva ens äventyr hela tiden. Det är ju en helt annan sak. Då måste man ju ta den fighten. Men det kan man ju göra genom att strunta i den och sen hälla i sig liksom energi och salt så att man åtminstone ger den lite att jobba med.
Du måste ju säga någonting också om din bästa kanske löparkompis.
Ja, det är min hund. Exakt. Ja, han är från Italien. Mm. Så han är en bastardo.
En bastardo.
Bastardo. Det är en blandras det. Ja, ja. Han är Australian Shepherd, Border Collie och så kanske något mer.
Uh-huh.
Men ja, det han är
mycket energi.
Ja, mycket energi. Det är ju bra. Det är en sån här hundras som måste jobba och måste hålla igång mycket. Mm. Så vi kan ju hantera honom eftersom jag är så aktiv.
Mm.
Annars hade han ju ätit upp all inredning för länge sedan om man inte hade fått springa med. Men det är verkligen min bästa löparkompis. Där. Speciellt att springa med honom på morgnarna, det är det bästa jag vet. Som morgonjogg med Enzo. De är ju så... alla hundar älskar ju att springa.
Mm.
Han har sån glädje.
Du lär dig mycket av honom kanske?
Ja, verkligen. Ja, men det blir ju så här pajet när man sitter och drar massa metaforer kring om livet utifrån en hund.
Våga.
Nej, men hans oförfalskade glädje för rörelse. Det tror jag man känner som förälder också, att man kan inspireras av det, eller hur?
Ja.
För barn är ju likadana.
Absolut.
Alltså den här, ja, bara glädjen inför ut och härja.
Ja, men det är det naturliga tillståndet.
Det är liksom. det naturliga tillståndet. Och det är... Ja, det är fint att få vara med.
Har du någonting annat att tillägga? För jag kan, nu när vi med den summeringen så kan jag inte hålla dig inspärrad i en podcaststudio. Nej. Forever and ever.
Nej. I Stockholm,
exakt. Det börjar bli grått ut där. Vi sitter och tittar ut över hustaken.
Ja,
men har du någonting att tillägga?
Nej.
Vi har hunnit med ganska mycket.
Ja, vi har betat av en hel del. God juice.
Väldigt god juice.
Grön juice.
Jag drack Carry Me Home.
Jag drack Morning Glory.
Med morot, äpple, gurk med ingefära och citron.
Ja.
Du tog den gröna.
Ja, jag tog det med selleri, spenat och grönkål.
Så om vi ska avrunda med några lärdomar och då är det ät grönt.
Ja, det är ät bra.
Ät närings...
Ät näringstätt. Det är oftast samma. Ät näringstätt. Ät tillräckligt mycket. Var kritisk.
Och lyssna på Husky.
Ja, lyssna på Husky.
Nej, men hörru du, min Mikotka. Det var ju otroligt kul att få träffa dig.
Det var jättekul.
Tack för
jag är ett stort fan.
Det var roligt att höra. Jag med av dig. Även tack så jättemycket.
Tack själv.
Podcasten Husky finns även på Instagram och Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy.
På Nordic Green Energy vill vi att du ska vara med och påverka samhället i en hållbar riktning. Det gör vi genom att sälja 100% grön el så att du enkelt kan göra ett aktivt val för en framtid som är bra för oss alla. Läs mer på nordicgreen.se.
Musiken görs av Joel Mull.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.